when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Jag ser att du håller på att smörja in händerna med någon vit salva, Fabian. Hur mår du egentligen?
Jajamensan, jag mår bra. Och snart kommer det bli ännu bättre. Vi ska ju prata någonting väldigt kul. Vi ska ju prata om gamla favoriter vi har haft med i podden och hur det går för dem nu.
Ja, men precis. 2020 var ju minst sagt ett intressant år, och nu är väl ändå rapportperioden mer eller mindre officiellt över. Vi har fått in massvis här med Q4 eller årsrapporter, så vi tänkte att det kunde vara på sin plats att gå igenom några av dem som vi tyckte var intressanta nog att lyfta upp.
Ja, och det är ju speciellt intressant nu i kölvattnet av corona, när digitaliseringsvågen verkligen har blivit superhet, och digitaliseringen, ja, den kommer ju aldrig förlora, känns det nästan som. Och du ser de här bolagen med rekordvärderingar. Man försöker på något sätt förklara fram den här, räkna på de här värderingarna liksom ett årtionde framåt. För många av de här casen känns väldigt självklara. Men sanningen är att det faktiskt kan vara många av de här casen som visar sig vara dogs i framtiden, eftersom det är väldigt svårt att sia om just vad som kommer hända.
Ja, man ska ju tänka på det dessutom, att när alla tror att det ska bli på ett visst sätt, så blir det kanske inte alltid så. Just nu, många av de här bolagen, som du säger, värderas ju på ett sätt som mer eller mindre redan räknar in att det är en självklarhet att de kommer lyckas. Och det är just då man har utrymme för besvikelser.
Ja, då är det antagligen större sannolikhet att de inte lyckas. Och vi hittade ju lite intressant data på det här. Tänk dig att spola tillbaka till 1985. Datorer börjar bli superhett i USA. Privatpersoner vill äntligen komma in och köpa sina egna dator. Hundratals nya datorföretag dyker upp i USA. Commodore, de sålde 34% av de 8 miljoner PCs som sålde det året. Samma år så sa Apple upp en tredjedel av sina anställda. Wozniak lämnade, och Jobs, ja, han fick sparken. Dessutom var Apples årsrapport allt annat än vacker 1985. Då kan man ställa sig frågan, vilket bolag hade du där och då för att satsa på PC-trenden? Allt fler konsumenter skulle köpa hem en PC. Skulle du satsa då på Commodore, som stod för en tredjedel av marknaden, eller skulle du satsa på Apple? Och framförallt, vilket bolag skulle du tro 35 år senare skulle vara världens största bolag? Jag hade nog inte trott att det skulle vara Apple.
Ja, det är en kuggfråga här, tror jag. Jag tror att det är Facit i Åtvidaberg med sina skrivmaskiner.
Med det sagt så ska vi självklart hoppa in på dagens podd där vi ska prata om högvärderade SaaS-bolag.
Ja, men precis. Och det som du är vittne på här, det är att man ska alltid komma ihåg. Det är kul att vara bullish och det är kul att titta på det positiva, men man ska faktiskt komma ihåg att det blir inte alltid som man har tänkt. Och som sagt, man måste fortfarande ta hänsyn till värderingar. Hur klockrena man än tror bolag är.
Exakt. Och jag tror att lika mycket som man borde räkna på vad det finns för uppsida i bolag, så måste man ju också kika på vad det finns för eventuell nedsida. Och sanningen är att många av de här värderingarna är liksom nedsidan väldigt, väldigt stor, även om det också finns en stor potentiell uppsida.
Där av att man ser de här rörelserna, vi kommer ibland prata om Shopify, men där av att man ser de här rörelserna som till exempel i Shopify, där det räcker med att de bara guidar lite svagare än innan. Det vill säga, ja, vi tror inte det blir 80% tillväxt nästa år, vi tror det blir 70%. Ja, då brukar ju kursen störtdyka 10% liksom. Och då ställer sig frågan, varför, vad var det för fel i rapporten? Jo, men det är så extremt mycket inprisat, så minsta lilla nedjustering av det kan vara katastrofal.
Exakt.
Men oavsett vad vi säger här om begränsad nedsida och sådana saker, så ska du komma ihåg att det inte är någon rådgivning rekommendation som sker på den. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk. Och glömmer man den, vad händer då?
Får man smisk. Då så, vi ska prata lite Q4, så det blir lite recap av bolag vi pratade om tidigare och en uppdatering egentligen om hur de har gått nu här under 2020. Jag tänkte först att vi skulle börja med Shopify. Vi har valt tre bolag var. Det visade sig att ett av de bolagen var samma. Så totalt blir det fem bolag. Och det vi båda hade tittat på var Shopify. Ett jätteintressant bolag. Och just det vi pratade om med dyra värderingar. Det är det som är kul med Shopify. Att det är ett bolag som man år ut och år in har sagt att det här är alldeles för dyrt. För synd att man missade tåget, men nu kan man inte köpa. Och den bara fortsätter växa. Men innan vi pratar om Q4 kanske vi bara kort ska nämna vad Shopify gör för någonting. Och det är ju helt enkelt ett WordPress för e-handel. Det vill säga det är en plattform där du kan bygga din e-handel på. De har ju enormt mycket stora kunder och små kunder. Men man använder helt enkelt deras plattform för att bygga sin e-handel på. Så det är ju ett sånt klassiskt SaaS-bolag. Och anledningen till den här rapporten är så intressant är för att den säger så mycket om vad som händer när SaaS-bolag faktiskt blir framgångsrika. Och vad jag menar med det är att det är många bolag som säger att vi optimerar för tillväxt, därför visar vi ingen lönsamhet idag. Vi går med förlust idag för att vi satsar varje krona på att tjäna, på att vinna nya kunder som ska ge oss pengar över tid. Vilket gör att många av bolagen ser jättedyra ut, men andra sen växer då väldigt kraftigt. Det svåra utröna här är vilka som faktiskt kommer kunna vända till lönsamhet och vilka som inte gör det. Shopify, de är ett typiskt exempel skulle jag säga, på ett bolag som faktiskt exekverar. Liksom. Så de gör verkligen det här så otroligt duktigt. Därför blir det också missvisande att titta på historiska nyckeltal. Bolaget har växt mellan 50-100% per år. De optimerar då för tillväxt, vilket gör att de tidigare gjort förlust. Men trots det så vänder man nu faktiskt 2020 till vinst. Det säger ganska mycket om lönsamheten. Alltså ett bolag som gör allt de kan för att investera i tillväxt och vill gå i förlust, de vänder ofrivilligt till vinst. Det säger ganska mycket om lönsamheten i den här modellen. Och de växte omsättningen 80% kan jag säga för 2020. Så otroligt vad de har växt. Och det man gillar här, det är som sagt att ledningen är extremt tydlig med att man satsar på att bygga långsiktigt värde och inte försöker just optimera för kvartalsrapporter. Det betyder dock också, ska man med sig, att det här blir någon bumpy ride. Det har varit historiskt i alla fall. Varje gång de guidar för minsta svaghet jämfört med vad man tänkte, ja, då går aktien ner väldigt mycket. Så det är något bolag, om man gillar den här typen av företag, så får man nog räkna med att bara hålla i sig och kanske se saga-rapporter som läge och köpa in sig till bättre pris.
Nej, men jag håller med. Shopify, tyvärr, är ju multiplen otroligt hög. Men det här är ett sånt intressant bolag. Det går inte att ignorera det. Enligt mig är det den enda riktiga konkurrenten mot Amazon i väst. Alltså, då räknar jag inte med Alibaba och Sea och Mercado Libre som främst verkar då på andra marknader. Och det som är så intressant med Shopify är att de har så extremt mycket i pipen just nu. Och en anledning, om man kollar på till exempel Cdon, varför de har gått 10 gånger ungefär senaste 5 månaderna eller vad det nu var sedan de börsnoterades, är för att amerikanerna har fått nys om att Norden inte har en ledare inom så kallade marketplaces som Amazon är i USA, där amerikanerna går in på ett ställe, det är Amazon och köper allt de behöver, alltså en aggregator. Det de missar är ju att Norden föredrar en mer dynamisk marknad med flera små spelare. De har i alla fall gjort så här historiskt. Och jag tror faktiskt att det här över tid kommer sprida sig till allt fler länder geografiskt, vilket kommer gynna till exempel Shopify, som utan tvekan är den mest lätthanterliga SaaSen för att starta sin egna e-handel. Det här är även någonting som Shopify själva hintar på. De ser att konsumenter i allt större utsträckning vill köpa direkt från brandsen och inte gå via en mellanhand som till exempel Amazon. Och det här är otroligt viktigt och otroligt bra för retailers, för de vill ju i allt större utsträckning satsa på det som kallas buy retention och skapa upp en relation med köparna. Går man via, eller tillåter man då att köparna går via Amazon, då är det Amazon som skapar den här relationen med köparna, inte nödvändigtvis brandet. Då måste brandet i sig vara väldigt känt och väldigt stort sedan innan. Och det här gör ju att brands också vill skifta över till att vara mer fristående för att få den här bättre relationen med kunder. En annan väldigt intressant sak som Shopify håller på med nu, det är att de satsar på ett fulfillment center, och det här är en helt galet stor value add till deras kunder. Det är helt enkelt ett logistiknätverk likt det Amazon har, och det här gör ju att man blir mer streamlined, man blir mer kostnadseffektiv, och det är ju en fantastisk moat. Det finns ju då ingen som kan gå upp emot Shopify. Sen har man också, man har ShopPay som i stort sett är Klarna, men integrerat då i Shopify. Man har över 100 miljoner köpare som har optat in, alltså man har tackat ja att man vill använda det här. Man har 19 miljoner monthly active users. Och den här funktionen gör att betalningar är 4 gånger snabbare än en vanlig checkout. Och det här är extremt viktigt, för att den vanligaste biten där man droppar off under e-handelsresan är när man ska gå till betalningen. Och det är ju dels för att man tänker, ska jag verkligen lägga pengarna på det här? Dels för att man måste dra fram kortet. Och kan man bara liksom reducera friktionen, så får man upp procenten som går igenom och handlar otroligt mycket. Och det här ser man ju då på just ShopPay, för att de har en conversion rate som är 2 gånger så hög som en vanlig checkout. Det är otroligt intressant. Sen har du ju saker som till exempel Shopify Plus, som är Shopifys mer vuxna version för stora företag. Har nu 10 000 merchants, knyter allt fler viktiga kunder. Allt från Heinz till Huel använder Shopify. Så det är inte bara små entreprenörer, det är inte bara små startups som använder Shopify. Det är alltså stora, legitima företag som inser, det är inte värt för oss att bygga upp det här från scratch. Det är mycket bättre att vi går till Shopify och plockar in det de har, så vi kan fokusera på att göra vår jäkla ketchup.
Nej, de har ju till och med samarbete med Walmart och liknande, så de har ju verkligen extremt stora samarbeten. Det här är ju en legitim e-handelspartner.
Exakt, och de har ju kommit så långt nu med så mycket funktioner att det finns i... Du kan inte rationalisera att bygga upp din egen e-handel längre. Och det ser du ju nu med alla de här sociala medieplattformarna som går och knyter partnerskap med Shopify. Du har Facebook, du har Pinterest, du har TikTok. Det är de största spelarna. Det är Snapchat. Det är alla de stora sociala mediespelarna. De kommer till Shopify. Varför? För de är bäst. De vet vad de håller på med. Du kan inte bygga upp det här längre. Det finns, du kan göra det rent kostnadsmässigt, men avkastningen finns inte där.
Nej, och just som du säger, allt det här de bygger ut med också, med Fulfillment Center och ShopPay och allt vad det heter, det är ingen tvekan om att det är ett fantastiskt bolag verkligen, med en fantastisk ledning dessutom som exekverar liksom nästan felfritt. Och det kommer växa otroligt mycket över tid. Här är inte frågan om det här är ett bra företag eller inte, utan här är snarare frågan, är aktien rimligt värderad idag? Eller finns det utrymme för en växa? Vad är det för diskonteringsränta inräknat? Och så vidare och så vidare. Så det är det som är den svåra frågan egentligen med Shopify.
Det håller jag med om. Det som jag tycker är tacksamt...
Och det är återigen det att man måste skilja på det här med ett bra aktie case och ett bra bolag. Det är två olika saker.
Absolut, jag håller med. Det som jag tycker är tacksamt, om man kan säga så, med till exempel Shopify och andra liknande SaaS-bolag, att de har, även om fast de inte har varit noterade så länge, att de har varit utsatta för några rejäla drawdowns 2018, 2019, 2020. Och då kan man ju få någon typ av bild vad de har för typ av maximum drawdown-läge som du kan ställa ditt bull case mot din värsta drawdown och på något sätt räkna ut vad någon typ av slutvärde där. Vilket är väldigt tacksamt till skillnad mot många andra bolag som där du långsamt bara stiger på börsen och sen kommer någon jäkla kris och sen helt plötsligt kraschar de. Så här kan du i alla fall få någon typ av fingervisning på eventuell nedgång man kan utsättas för genom att äga de här bolagen. Det är väl det jag vill ha sagt.
Ja, men precis. Så att jag tror, gillar man Shopify, jag har själv vi kan ju dra det själv direkt med disclaimer så här, jag äger ju lite aktier i Shopify, men det är ju en ganska liten bevakningspost kan man säga. Och jag ser ju i alla fall, hoppas ju på svaghet i aktien, att det ska komma så här lite sämre dagar. Och då är det en aktie jag definitivt plockar upp.
Nej.
För det här är ett bolag jag gillar väldigt mycket.
Exakt, jag håller med dig. Det här ingår i vad jag kallar för min moonshots-portfölj, eller man ska säga. Det är alltså inte ett av mina största bett, bara på grund av värderingen. Utan det ingår i en liten mindre del av portföljen där jag samlar lite dyrare bolag som jag ändå ser en uppsida i. Men om man har en rejäl drawdown så gör inte det så mycket.
Nej, och framförallt kan man i de lägena förhoppningsvis addera lite grann också. Det är det jag tycker är intressant med bolaget. Man vill ha det på bevakningslistan. Det är bolaget tvekar jag inte på. Däremot som sagt, värderingen är väldigt ansträngd.
Absolut.
Men vi pratade om e-handel här. Vi kanske då ska gå vidare till bolaget SEA, som jag vet att du gillar. SEA.
Ja, rapport släpptes ju idag.
Spelar alltså in den 2 mars kan tilläggas.
Ja, och jag kan erkänna, jag är inte superinsatt på rapporten. Jag har läst huvudpunkterna, skummat igenom den lite snabbt.
Är inte så man läser en rapport?
Ja, det
man läser bara bokslutskommunikén.
Man behöver inte, läsa mer nu för tiden.
Stock go up.
Ja, stock go up.
Det var en bra rapport. Stonk go up.
Ja, men det var en kanonrapport som vanligen. Man dubblade omsättningen. Och det jag tycker liknande Shopify, de är så intressanta för de har så mycket i pipen nu.
Vi kanske jättesnabbt ska säga vad de håller på med, så ska jag samtidigt plocka fram vilket avsnitt de var med i senast.
Ja, exakt. SI har alltså 3 grenar. Det är Garena som gör spel, så har de Shopee som är e-handel, och så har de SeaMoney som är deras finansiella del. Och rätt nyligen skrev jag en tråd på Twitter om ett kinesiskt bolag som heter Pinduoduo. Det är ett bolag som grundades 2015 och 2020, alltså 5 år senare, så var de Kinas näst största e-handlare. Nästan lika stort som ettan Alibaba, men de hade dubbelt så hög tillväxt. Och då kan man ställa sig frågan, hur gjorde de det här? Det de i stort sett gjorde var att de satsade på user engagement, att de ville få in kunder att använda, de ville att användare skulle använda appen så ofta som möjligt, så mycket som möjligt per dag. Appen skulle vara en del av deras vardag. Du ska inte bara plocka fram den när du vill handla någonting. Du ska plocka fram den när du har tråkigt, när du inte vet vad du ska göra, när du ska spendera tid. Genom att optimera för user engagement så fick de ju folk att börja handla produkter. Det här är väldigt annorlunda mot till exempel Amazon eller Cdon, där folk främst går in när de vill handla någonting. Och det här är alltså någonting som jag börjar se lite hos SI också. Som sagt, de har en tredelad business, Garena. De gör det här populära spelet Free Fire. Du har Shopee. Det är alltså den största e-handelsappen i sydostasiska regionen utifrån monthly active users och time spent in-app. Samt den tredje största globalt. Ja, framförallt så säger de ju själva i sitt earnings call att de kan höja sina take rates, gå in på break-even. Men de satsar på att just nu gå med förlust för att kunna ha högre tillväxt. Och sen den tredje grenen såklart, SeaMoney, och den växer väldigt starkt tack vare Shopees dominans. Just nu satsar Sea väldigt, väldigt hårt på Latin- och Sydamerika, där spelet Free Fire fått en enormt genomslag. Brasilien är alltså ett land som är nästan lika stort som Indonesien, och det är ett av Seas ursprungliga huvudmarknader. Free Fire, det var det mest nedladdade spelet globalt 2020 för andra året i rad, och är highest grossing mobilspel i Latinamerika, i Sydostasien och i Indien. Och där är faktiskt Latinamerika som har det största bidraget till omsättningen. Och sättet man går in i just Sydamerika, det här var varför jag pratade om Pinduoduo, är otroligt likt Pinduoduo. Man erbjuder lägre take rates än andra e-handlare, och man går framförallt efter kunder som är mer priskänsliga. Det vill säga de kunder som inte har högst betalningsförmåga, likt det Pinduoduo gjorde. Och ofta åsidosätts de här delarna av befolkningen av andra företag, eftersom de företagen har en annan typ av prissättningsstrategi. Och det är helt enkelt så att man måste erbjuda lågkostnadsprodukter och få kunder att handla väldigt, väldigt frekvent för att man ska kunna gå runt på de här priskänsliga kunderna. Och hur gör man då? Jo, man gamifierar sin handel. Och det är exakt det som man ser att Shopee gör nu. De satsar väldigt, väldigt hårt på gamification för att få retention. Alltså att kunderna är kvar i appen. Och som jag sa tidigare, man satsar på att de ska öppna dem när de har tråkigt, när de behöver fördriva tid. De satsar otroligt mycket på just gamification för att öka engagement. Och det gör de via till exempel sociala spel, livestreams, man kan tjäna olika typer av coins som man kan spendera. Och Det kanske låter trivialt att gamifiera en app, men det har visat sig om och om igen vara extremt effektivt för att locka in och behålla kunder som är priskänsliga. Om du har möjligheten att till exempel vinna, jag menar, toalettpapper eller få det gratis, ja, då kommer väldigt många som är priskänsliga dra sig till att använda den appen. Eller kanske de kan vinna en fruktlåda om de bjuder in vänner. Ja, varför ska de då inte använda den appen som gynnar dem väldigt, väldigt mycket? Sen förutom det så är det såklart finansbiten och SI väldigt intressant. De fick ju till exempel en bankinglicens i slutet av 2020. Och jag tror att det här finns ju en enorm uppsida, framförallt i Sydostasien. Du ser ju att bara 25% av invånarna där är så kallade banked. Alltså, de har klassiska bankkonton som vi har här i väst. Sen är cirka 25% underbanked. Och sen resterande, ja, de är inte banked alls. De har ingenting. Det är cash som gäller där om de ens har det. Så att här finns en otrolig möjlighet för SI som är största spelaren.
Sen finns det de som är bankrupt.
Absolut, och det är en stor risk här. Men på tal om SI och analyser. Jag ska ge ett litet tips här. Att man ska kika in 17-åriga Daniels analys på kalkyl.se. @DanielKakai9 heter han på Twitter. Vi langar en länk i avsnittsbeskrivningen. Väldigt ung men väldigt klok kille med en väldigt, väldigt bra analys på SI som jag tycker ni ska kika in.
Det är inte dåligt. Vad gjorde du som 17-åring, Fabian?
Jag satt nog och spelade World of Warcraft. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag var inte särskilt cool, var jag inte.
Nej, man satt inte och skrev någon aktieanalys i alla fall som den publicerades på en av Sveriges största finansbloggar. Så mycket är jag säker på i alla fall. Apropå länkar så lägger jag också in en länk till avsnitt 133 som heter Boom eller Boom Boom. Det var då vi pratade om SI faktiskt i podden. Alla bolag vi kommer prata om idag har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt, så det kommer finnas länkar till allihopa så man kan lyssna in dem också om man vill. Ska vi hoppa vidare till nästa bolag kanske, eller?
Ja, vad tycker du vi ska gå in på nu?
Ja, men vi kan väl kort kommentera Synthetic MR, det här Linköpingsbolaget, som jag faktiskt tycker att det är dags att ta upp igen. Det är ett bolag som håller på med mjukvara inom MR-röntgen då. Man kanske inte ska kalla det för röntgen egentligen eftersom det inte är det, men man får väl säga det, magnetröntgen. De avhandlar vi avsnitt 89, så det var ju bra länge sedan. Och det här är ett väldigt intressant bolag, som sagt, det är en form av mjukvara bland annat man håller på med till viss del, och vilket borde ge då bra bruttomarginaler. Det som har hänt här dock, det är ju att bolaget har gått väldigt svagt faktiskt. Eller aktien har gått rätt bra ändå, men bolaget har gått väldigt svagt fundamentalt. Mycket för att man har gjort egentligen en stor turnaround nu. Satsat väldigt mycket på säljpersonal, man såg nämligen sämre tillväxtutsikter och sådär. Nu dock, känns det som att det här var liksom beviset någonstans på att den här turnarounden tycks vara avklarad. Man har äntligen nått liksom resultat av de här kraftiga investeringarna. Och det här syns nu på att tillväxten framåt tror man blir kanske runt 30-50% på det här året. Vi har också höjda marginaler äntligen nu också efter att de har gått ner ett tag. Så bruttomarginalen är någonstans nu på 60% när de tidigare läget var 70%. Men vi ser 20% marginal här nu på senaste rapporten. Om man gör all time high då i försäljning. Växer 65% justerat för valuta. Och man visar vinst. Det här känns jätteintressant. Och vi har ju flera riktigt, riktigt duktiga investerare som är i det här bolaget. Bland annat Labulda på Twitter. Som man definitivt ska följa. Så intressant bolag som äntligen genomfört en turnaround. Och det kan betyda att det är rätt intressant att kika på aktien i dagsläget. Just för att de kommande kvartalen här nu blir väldigt intressant att följa. Med risk då för att det här bara var liksom ett undantag då egentligen att man hade lite tur. Men förhoppningsvis har man vänt på den här skutan nu. Så Pareto också höjde riktkursen här nu. De tycker att det här bolaget är alldeles för lågt värderat jämfört med peers. Den här typen av liksom medicinteknikbolag med bra marginaler brukar ju värderas betydligt högre. De höjde riktkursen då till 500 kronor. Jag tror att det var idag till och med det kom. Idag handlar aktien kring 430. Så inte jättemycket mer att säga om det just nu. Man kan lyssna på det gamla avsnittet som sagt. Det är ett väldigt intressant bolag som jag hoppas nu har genomfört en turnaround. Och det kan då bli väldigt intressant för att det är nog många som är lite trötta på den och har sålt av. Som kanske vill in igen. Inklusive jag då som äger lite aktier nu igen. Men som sagt, det är mer av en bevakningspost.
Ja, men det jag sagt. Nu är det inte så många bolag vi har kvar här att rabbla. Det är ett bolag som jag gärna vill prata lite om som var en liten surprise winner för mig 2020. Start.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det som är rätt liten post, men blev en rätt stor post bara för att det presterade långt över vad jag förväntade. Och det där bolaget då som...
Som vi tog upp avsnitt 147.
Ja, som rider på den här cable cutting-trenden då då. Att man skulle avsluta sitt kabel-tv. Det är ju nämligen Roku vi ska prata om. Ja, de har ju haft en extrem tillväxt till följd av att den här ad-demanden, att folk faktiskt vill fortsätta göra reklam, varit enorm under 2020. Vilket inte jag skulle trott när... Satt här för ett år sedan om vi snackade om hur all marknadsföring skulle dras in. Men man såg ett extremt starkt beat med 60% tillväxt year on year. Man guidade för fruktansvärt fin tillväxt Q1 2021 också. Och så vände man faktiskt till vinst, vilket överraskade marknaden. Användare streamade 17 miljarder timmar under 2020 via Roku. Och det här var ju alltså upp över 50%. Och average revenue per user växte 24% year on year till nästan $29 per användare. En otrolig monetarisering på sin användarbas. Det här är faktiskt i linje med till exempel Facebook, som är bland de bästa i branschen på att monetarisera sina användare. Enligt den här nya rapporten då, så är en tredjedel av amerikanska hushåll nu inte längre... De har inte längre kabel-tv. Och det som är intressant här är att som har kvar kabel-tv, så tänker 41% att de kanske ska byta över till endast streaming inom 12 månader. Och det här kommer då såklart gynna Roku, för det har ju visat sig att väldigt, väldigt många vill inte sitta där och streama via telefonen eller datorn. De vill streama via sin smart-tv. Och nu står ju Roku för nästan 40% av alla smart-tvs sålda i USA. Och det här är upp från 33% sen vi snackade om dem för ett halvår sedan.
Just det, så det här påminner egentligen om Commodores ställning.
Exakt!
Jämfört med Apple, så att vi kanske ska kolla på alternativet till Roku.
Det är nog exakt samma.
Hitta något streamingbolag som är på riktigt dekis.
Och det som är så intressant här, de trappar faktiskt upp internationellt. Och det var någonting som vi nämnde var otroligt viktigt framöver för Roku. För att till slut kommer det bli mättat i USA. Och man ser nu att över en tredjedel av smart-tvs OS i Kanada är nu Roku. Och man dubblar antalet Roku-tv-märken i Mexiko. Samt lanserade sin egna Roku-channel i the UK, alltså Storbritannien. Och allmänt så ser man bara ett väldigt, väldigt starkt skifte mot att kika streaming på smart-tv, vilket jag inte tycker är så konstigt. Vem vill komma hem efter en hård arbetsdag, ploppa ner sig i soffan och kika på Game of Thrones? Ja, det kollar man inte på längre, men How I Met Your Mother, nej det kollar man inte heller på. Fan kollar man? The Office, det kollar man alltid på. Det vill man inte sitta och kolla på i sin mobil. Du vill ju se det på din jäkla 80-tummare. Dessutom har man även nu sett att Roku, ja, de kanske ska börja satsa i någon mån, man vet inte vilken mån, på att producera egen content till sin Roku Channel. Och Roku Channel, det är alltså en kanal som de har på sitt OS, växte dubbelt så snabbt som hela Roku-plattformen, och nu når man 63 miljoner hushåll. Och det här är väldigt intressant, för Roku Channel är så kallad AVOD, alltså det är ad-based video on demand. Och det här ska du då ställa dig mot SVOD, alltså subscription video on demand. Och det här är väldigt viktigt, för det man börjat se är att konsumenter allt mer börjar lida av det som kallas för SVOD-fatig. Alltså man börjar prenumerera på så många kanaler att man inte riktigt orkar med längre. Det kostar för mycket pengar, man har inte tid att titta på allting. Och framförallt för de mer priskänsliga konsumenten så går inte det. För du måste lägga pengar på att, jag menar, feed your kids. De måste ju käka. Jag vet inte, jag har inte barn, men jag antar att de måste käka. Och då visar det sig att produkter som Roku Channel är guld. För där har du möjlighet att kolla på alla de här programmen. Fast istället för att betala för det så kollar du ads. Det är som vanligt tv, men du kan välja vad du ska kolla på. Och det här har gjort att de sitter av en säregen position på marknaden. Där jag tror inte riktigt att de skulle få någon backlash om de faktiskt börjar producera eget content. Man kan ju tänka sig att ja, om de producerar eget content så kommer de inte vara content-neutrala. Och kanske Netflix och Disney kommer dra sina tjänster för Roku. Och då kommer inte Roku TVs vara lika intressanta för konsumenterna. Men jag tror inte det här kommer vara så. För att om man tittar på till exempel Netflix så kom 25% av de globala signups till tjänsten 2018. Från just tv-apparater. Om då Roku äger till slut majoriteten av tv-apparater i till exempel USA och alla de rika länderna som ger hög ARPU. Ja, då har man inte så mycket val än att vara kvar på Rokus tjänst.
Det är också svårt att se att man skulle dra sina tjänster från Roku. Så det jag tror snarare kanske man ska se som risken i att producera eget innehåll, det är liksom kostnaden för det. Det kostar extremt mycket pengar att producera eget innehåll, och frågan är förstås också hur bra det är. Netflix har ju lyckats, men det har ju då sedan dragits väldigt, väldigt länge med att man inte visar någon lönsamhet för det här materialet. Men det var väl år nu, bland på Golden Globe, så gjorde man ju liksom en grand slam och tog hem i princip alla priser, kändes det som. Netflix-serie alltså. Så de har varit extremt, extremt duktiga på det. Men det har kostat väldigt mycket och det är inte lätt.
Nej, det har inte det. Men det finns en jättebra intervju med Reed Hastings, vd från Netflix. Jag har haft lite av en Netflix-binge senaste veckorna. Och med det menar jag inte att jag har kollat på Netflix, utan jag har kollat på intervju med Reed Hastings och hur han byggde Netflix. Och jag har även läst hans bok om Netflix. Och han säger det här jättebra, att han får frågan: när bestämde ni er att börja producera egen content? Och då sa Reed Hastings, ja, den har alltid funnits där. Vi såg väldigt tidigt att du måste göra det. Men varje kabelnätverk, du har FX, du har HBO, de startade med andra människors content. De nådde skala och det var först då de kunde producera egen content. Gör det för tidigt, innan du har nått skala, då kommer du aldrig få snurr på det här. Då kommer det vara för dyrt. Men sen när du väl når skala, då är det mycket billigare att kunna producera det här och sen sprida det till marginalkunder till noll kostnad än att sitta och plocka in tv-serie efter tv-serie efter tv-serie. Så länge de når skalan, enligt då den här Netflix-modellen, enligt Reed Hastings, så borde det vara viable. Sen är inte jag helt säker på att de kommer ha samma typ av aggregatorkanal som Netflix har nu. Netflix har ju blivit så otroligt stora att de kan ju locka till sig de här Oscarsbelönade skaparna, Oscarsskådespelarna, skapa fantastiska filmer och skräp såklart. Men allt det här lockar in ännu flera tittare, vilket gör att de lockar in ännu flera skapare. Men exakt, jag tror inte heller det kommer göra att Netflix drar sig från plattformen. Men som sagt, jag tycker att Roku har en intressant position, för inte bara aggregerar de användare, de aggregerar ju streamingtjänsterna. Och det här driver ju user growth. De får framförallt väldigt mycket data. Och det drar ju sig till sig advertisers. För de kan ju göra riktad reklam på tv, vilket du inte tidigare har gjort. Och det är faktiskt så att det är väldigt många, fortfarande väldigt många bolag som föredrar tv-reklam framför riktad reklam på Google eller på Facebook. Och det här är för att du kan inte riktigt förmedla hur det känns att sitta i din, jag menar, Ford pickup truck och dricka din Budweiser medan du slår din fru liksom på Facebook. Det kan du bara göra på Super Bowl. Och ja, då måste du gå via en TV. Och för att avrunda då det här kring Roku då. Cirka 50% av CTV ads de går just nu till Roku. Så du ser ju redan där att alla de här marknadsförarna, att de föredrar ju Roku som plattform. Under 2020 så växte CTV, alltså uppkopplade TV-apparater, smart-TVs. Ad revenue växte nästan 30% till 8,1 miljarder dollar. Medan marknadsföring på linjär TV föll 15% till 60 miljarder dollar. Och det här kommer ju fortsätta trappa ner på vanlig TV och öka på uppkopplad TV. Där troligtvis Roku får en väldigt stor bit av kakan. Framförallt eftersom många av de här bolagen då som föredrar att marknadsföra sig via TV säger att de får 65% bättre ROI, alltså avkastning på investering, via Roku än vad de får på motsvarande sociala medieplattformar. Och det var dagens uppdatering kring Roku.
Och det man kan nämna kort där, i dagsläget, du sa ju att de vänder till vinst där. Man kan ju bara för skojs skull ta senaste kvartalet gånger 4. Då får man ut ett PE-tal på dagens kurs på 210 ligger PE-talet på.
Är det inte högst PE som gäller?
Det tror jag säkert. Och nej, men man kan ju för den nogräknade så ska man förstås kanske göra någon form av estimat på tillväxt och marginaler och sådana saker om man ska få ut ett vettigt PE-tal. Men jag bara nämner att 4 gånger Q4 blir drygt 200 i PE. Men antagligen ligger det ju lägre för 2021.
Och nedsida, glöm inte nedsida.
Sen tänkte jag sist då här egentligen prata om Plaid. Det här bolaget som har blivit väldigt omtalat på senaste tiden. Framförallt för att den här fantastiska sången Ingen hejd på Plaid som vi hade med här i var väl förra avsnittet till och med.
Jag äger inte ens Plaid och jag går ju runt hela tiden och bara ingen hejd på Plaid. Och min flickvän, vad fan håller du på med? Vad fan är Plaid?
Ja, det är sjukt, jag har fått extrem spridning. Senast nu hörde jag här Affärsvärldens podcast där man träffade då vdn Babak och då pratade de också om den låten, klippte in den låten och han bekräftade att ja, vi har såklart hört den intern på Plaid också, spelade den en hel del till den. Så det får vi tacka entreprenören för. Nej, men bolaget är Plaid, de gör ju egentligen produkter för det smarta hemmet kan man säga. Framförallt fokus på smart belysning. Det är ju dimrar och sådana saker som man sätter in i sitt hus och då får man helt enkelt en smart uppkopplad belysning i huset. De utvecklar dock nya produkter till den så det kommer mer och mer till det här. Bland annat en smart plug som kommer inom kort som blir väldigt bra. Men överlag så är det som är jäkligt intressant med Plaid är att de har en sån otrolig särställning. Alltså elektriker sätter ju självmant in Plaid-system för att det kostar ungefär lika mycket som att sätta in en dum dimmer, om man nu kan kalla det. Och dessutom så genererar det mer försäljning för elektrikerna. Det är lättare för dem ofta att sätta in för att det är smidigt att jobba med. Så man har fått en otroligt intressant ställning som sagt på marknaden. Det finns i princip inga konkurrenter som har samma ställning. Och ja, elektriker verkar helt enkelt älska Plaid. Och nu håller man på att sprida sig internationellt också. Vi ska återkomma till det. Men vi kan i alla fall nämna det att bolaget figurerade faktiskt i avsnitt 30. Så det var inte igår. Jag vet inte om jag vågar länka till ett så gammalt avsnitt. Jag vet inte om folk ska höra det. Men däremot kan vi också förstås lyssna kanske lite på avsnitt 154 Maxi-entreprenör. Jag tror att vi pratar om bolaget då. Och sen kommer vi även länka till den här Affärsvärlden-intervjun också med vdn som var väldigt intressant. Men Q4 2020 helt enkelt. Hur gick året 2020? Så här gjorde var min resa i alla fall. Jag har ägt Plaid ett tag nu. Och för mig har det helt enkelt varit en marginalstory. Så man har en jätteintressant position. Så väl man förstod det så var bolaget intressant. Sen handlade det bara om lönsamhet. Och de har ju inte varit lönsamma. Men nu börjar verkligen lönsamheten komma på allvar. Och det är det jag egentligen har gått och väntat på. Att se att den kommer helt enkelt. Att det finns skalfördelar här. För säljer man produkterna bara till förlust. Ja, då är det ju inte intressant att köpa bolaget. Men man har väldigt tydliga skalfördelar. Och man började uppvisa det väldigt tydligt för, ja, det var väl något år sedan åtminstone i alla fall, så jag har ägt aktier sedan den tiden. Jag ägde aktier innan också, men då var jag inte lika säker på det. Sen sålde jag faktiskt av precis där under mars för ganska exakt ett år sedan då, väldigt mycket för att jag helt enkelt var orolig att lockdown skulle påverka elinstallationerna. Men sen ganska fort märkte jag att i Sverige hade vi inte samma typ av lockdowns. Hantverkare verkar inte ha drabbats särskilt hårt överhuvudtaget. Och då köpte jag tillbaks. Så jag lyckades faktiskt som tur var öka en hel del också där på när börsen var lite svag förra året, vilket är kul för att sen har ju Plaid gått som tåget bokstavligen. Det har varit ingen hejd på Plaid kan man säga. Men Men som sagt, så att det handlar om det här bolaget, det är ju det här med marginalexpansionen som kommer nu. Det är den som jag tycker är svårast att prognostisera, men det jag i alla fall kan säga är att den hela tiden blir bättre. Och tittar vi då på året 2020 så ökade omsättningen med 62%. För kvartalet, Q4, alltså jämfört med Q4 förra året, ökade hela 70%. Så det är ett otroligt snabbväxande bolag i dagsläget. Och framförallt är det intressant att se just att bruttomarginalen ökar med hela 10 procentenheter. Tittar vi på vinstmarginalen, samma kvartal för ett år sedan, då låg den på 2,2%. Man hade börjat visa lite vinst då. Idag ligger den närmare 11%. Och det här är ju en explosiv liksom, utveckling på vinsten. Alltså 70% tillväxt i omsättning. Och sen dessutom en femdubbling av vinstmarginalen. Ja, det ger en explosiv som sagt vinstutveckling. Och det här som är intressant. Med det sagt så ska man dock tänka på att de här marginalerna kommer påverkas kraftigt av att man nu vidgar sig till nya marknader. Till exempel går man in i Norge. Där säger man själva i Q4 att man inte har nått skalfördelar än. Det kommer slå mot marginalerna. Och man säger helt enkelt att ni ska förvänta er en väldigt volatil marginal så att säga framåt. Det kommer vara väldigt olika beroende på hur mycket man satsar på internationell expansion. Så tar det som sagt ett tag innan man får skalfördelar. Egentligen samma story som man har sett i Storytel. Där Storytel är lönsamma i Sverige och på flera andra marknader. Men varje gång man går in på en ny marknad så har man mycket kostnader relaterat till försäljning och så vidare. Innan man uppnår skalfördelar.
Ja, men det ser man ju på alla de bra företagen. Det är bara en risk du måste ta om du vill bredda bolaget och få tillväxten. Jag ser ju det på till exempel Facebook där ARPU sjunker när du går in på andra marknader. Spotify också. För att du kan inte hålla samma typ av intäkt på alla marknader. Så att går in på flera marknader så kommer det att sjunka, men förhoppningsvis så stiger den totala omsättningen.
Precis, man får ju se det som en investering för att nå en ny marknad.
Exakt.
Och internationella expansionen ser i alla fall väldigt, ser ut att gå väldigt bra. Man måste dock också i varje ny marknad anpassa produkterna lite grann. Till exempel nämner man att i Norge så har man av någon anledning mycket svarta lampknappar. Så man har behövt då ta fram svarta lampknappar. Man har även trådlösa lampknappar tydligen också. Så de har behövt ta fram
mer sådana saker. Men fan har svarta saker.
Lampknappar? Ja, det kan man undra.
Hittar man det i mörkret? Det är de jävla norrmännen, dumma
huvudet. Någonting annat man håller på med det är också att man går mot företagssegmentet eller kommersiella installationer. Tidigare är det ju framförallt vanliga konsumenter som bygger in här i sina hus. Men nu går man mot kommersiella installationer, bland annat genom att lansera då DAL 01 kommer den heta. Någon form av programmeringsenhet då, som har en standard som heter DAL som är mer används mer inom kommersiella installationer. Också en jätteintressant tillväxtarena. Det betyder alltså att man kommer kanske kunna komma in på kontor och fabriker och sådana saker. Men man får ju också betala en ganska saftig prislapp. Aktien har gått väldigt, väldigt starkt. Så tittar vi på rullande 12, alltså de senaste 4 kvartalen. Då har vi ett PE på 177. Skulle vi istället ta senaste kvartalet nu, alltså Q4 gånger 4, då får vi PE 90. Men mer troligt är att vi kommer ju ha någon form av fortsatt omsättningstillväxt förhoppningsvis. Historiskt har man legat på taktat 40-50% per år. Vi får någon marginaltillväxt också förhoppningsvis. Jag vet inte hur länge den kan fortsätta, men kanske lite mer borde man kunna krämma ur de här enheterna. Och då landar man någonstans, jag förstår att det är ett extremt brett spann, men någonstans mellan 50-100 då i PE kanske på 2021. Så det är fortfarande högt, men då, med tanke på 40-50% tillväxt så tycker jag att det ser... kan se rätt intressant ut också.
Och till 2045 så är PE 5. Det är ju fantastiskt.
Exakt, då är det värde case på 2045 års siffror. Nej, men jag gillar faktiskt Plaid, har gjort det länge och äger ganska mycket aktier i Plaid också. Så har vi den disclaimern ur vägen.
Ja, det är ett tokintressant bolag som jag aldrig har köpt. Om någon anledning.
Nej, och det som alltid tagit emot med Play, det är väl delvis att de inte har varit lönsamma. Det har alltid varit en ganska ansträngd värdering. Och framförallt så känns det trist med hårdvarubolag. Vi gillar ju mjukvarubolag. Men jag tycker faktiskt man presenterar ganska fint i den här affärsvärden intervjun där man säger att vi är egentligen ett fullstackbolag. För det visst, vi säljer hårdvara, men det är mjukvaran också som gör att folk tycker det är intressant. Och det är faktiskt strunt samma om det är hårdvara eller inte. Det viktiga är vilka marginaler man kan ha. Och man ser ändå ut ganska trevlig marginal på det. Och framförallt en stark tillväxt.
Det var ju som du sa till mig. Och jag sa, jag hade sagt, ja, men det är inte så kul det här med hårdvarubolag. Och då sa du, nej, men det är kul att tjäna pengar.
Helt korrekt. Och med det sagt, det kanske är där vi ska avsluta podden också. Ja, jag drog i disclaimer på mina. Sa du vilka du ägde aktier i, eller?
Jag sa det på Shopify, men jag äger både Roku och, vad pratar vi om? Si, det äger jag också.
Jag insåg att du vävde för sig in det snyggt i texten. Det är bara jag som håller på med disclaimers. Men du, apropå disclaimers så kan vi också säga att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar faktiskt inget som helst ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar är förknippade med
risk! och sker under eget ansvar.
Precis, gör alltid en egen analys.
Gör ni inte det, så kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakers.com. Nej, utan .com, bara @marketmakerspod. Och så kan ni skicka lite förlustporr till oss. Det är alltså när grafer går rakt neråt. Vi är trötta på att se när det går rakt uppåt.
Och vi kan vända på dem med paint och skicka tillbaka dem för det känns bättre.
Vi vill också tacka vår snälla sponsor. Men sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Du är den enda sponsor vi egentligen behöver.
Vi hörs igen om en vecka.